göra en kortis.
Mm. Vi har fotboll i blodet och en vilja av stål.
Det var inte så bra låt.
Vad sa du?
Det var inte så bra låt. Det är synd. Alla andra låtar är mycket bättre.
Ja, fast det är ju roligt.
Ja, precis. Ja, de har ju tänkt rätt. Jag fattar vad de menar, att man vill ju inte göra en svängig poplåt till Guidetti när han styr högtalaren.
Vad ska man göra för att locka in Guidetti? Det är någon, det ska vara något hiphopigt.
Mm, det tror jag också. För att hans låt John Guidetti, det är ju en house-låt mer. Det tror jag inte är rätt väg att gå.
Nej.
Utan det är svensk rap.
Får jag alltså sitta på din stol?
Ja, men vi gör så, va.
Otroligt. Kan du skicka en battery till mig? Jag känner att jag behöver uppiggas.
Ja, samma här alltså.
Min klocka ringde ändå 04:20 i morse.
Jag tar fram några kalla batteries.
Mm. En light om du har. En light om du har.
Ska du köra CB ikväll?
Nej, nästa vecka. Ja.
Mattsson och Weinemo kommer förbi, nämligen.
Mm.
Sista batteries. Nu måste jag höra om mig till Carlsberg.
Fick så jävla drömgig. Nu har de inte spikat det, men det är ett företag som vill att jag kommer och poddar med vdn.
Ja.
Så jävla soft. Inte live ens. Utan de får filen och så ska de maila ut det till alla.
Ja, det är
toppen. Det blir inte så kul. Alltså, jag frågade Triumf vad han tyckte. Han sa mellan 10 och 50. Mm. Så då tänker jag så här att jag ber om 15.
Mm.
Och så kan jag ha det här som exempel.
Mm.
Då vill jag ha filen.
Mm.
Och så kan jag skicka ut det till andra som exempel.
Just det.
Vad ni kan få. Liksom. Ja. Och så gör jag hjärnet liksom, och klipper det snyggt. Och researcher och sånt där.
Mm. Det är ju skitbra.
Ja, jävligt soft hade det blivit.
Den är väldigt bra. Bra gig.
Just om man slipper släppa det också. Det hade varit en grej om det dök upp i flödet. Då skulle det kännas lite horigt liksom.
Ja, ja visst. Men det där är perfekt ju. Ska vi?
Vi ska.
Fyra. Där är vi. All right. Okej. Okay. AMK Fredag då? Det här är lite extra för patrons.
Mm.
Hej Marcus Tapper.
Hej.
Hej Robin Berglund.
Hej.
Vad är vi inne på? Fjärde timmen för er nu. Det är en halv dag bakom, framför en mic.
Mm. Jag kan känna ibland att mitt liv är en podd nu.
Mm.
Alltså såna här dagar. För ja. Det släpptes också en annan podd jag hade varit med. Den rappakalja podden idag ju. Så det känns som det är liksom så himla mycket
podd.
Har
ni något personligt rekord i på, så vad ni kommit in på en dag? Klockat in?
Jag har gjort 7 poddar på en dag.
7?
Ja.
Det är sjukt.
Då poddade jag. Ja, jag började med AMK. Och så poddade jag konstant till klockan 4 liksom. Och sen tog jag tåget till Göteborg och gjorde Pandora på kvällen.
Åh,
det är då, jag har aldrig varit så trött som när jag gick av scen på Pandora den kvällen.
Ja, jag var också så. Jag gjorde, men då gjorde jag AMK morgon och så gjorde jag Division 9. Och sen var det någon till tror jag. Det var en måndag. Nej, jag gjorde Division 9. Och sen spelade jag in Adam Alsings podd. Men då pratade jag ju inte. Men jag hade det i lurarna hela tiden. Jag rattade ljudet. Och sen stack jag iväg till Isak Jansson, gjorde Rollspelsklubben 4 timmar.
Ja, den är långsam.
Och då satt jag liksom timme 2 där, satt jag liksom och nickade till framför micken bara. Aj då. Men det här är väl okej, va?
Jag ska byta köra en timme till sen.
Va?
Ja, jag får lite bråttom.
Men vad ska du göra?
Mina vänner boken.
Åh jävlar, med?
Clara Henry.
Okej.
Okay. Jajamän.
Jävlar, du radar upp namn alltså.
Ja, rädsla i ögonen efter att jag honade henne så brutalt.
Jag tänkte ta upp det faktiskt.
Vadå? Vad har du gjort?
Nej,
du kan ta upp det här.
Exakt, det är ingen som lyssnar.
Ja, men hon gjorde ett samarbete med Samsung där jag tyckte att det var så roligt att det var... uppenbart att det var hon eller någon som jobbade inom Samsung som hade skrivit frågorna liksom.
Ja,
hon gjorde såhär, fråga mig om någonting.
Det såg jag på dina stories, det var så jävla roligt. Du gjorde samma grej om korv.
Ja, exakt. Men för det var ju, och sen skickade hon då, svarade med något slags bevis på att hon inte hade skrivit frågorna. Vilket var såhär, nej men det är ju någon som jobbar inom Samsung som har skrivit dem.
Jag vill ändå ge henne rätt där. Jag tror att hon har så många följare att, och folk vill henne så väl.
Mm.
Att ber hon om frågor om en telefon så tror jag att folk kan göra det.
Ja, det är klart de kan.
Så det är inte alls, ditt skämt försvinner inte för det. Det är fortfarande ett problem. Och jag tror att många fejkar, men här, jag tror att hon hade rätt här.
Ja, jo, men det var just det som förgrämmar på hennes svar var ju att det var ju samma som hade skrivit typ så här fem av frågorna. Ja, men som jag gick in och kollade, som hade noll följare och var ett nystartat konto.
Aha.
Och det var så här, okej, men då är det någon som jobbar på Samsung. Ja. Men sen var väl mitt skämt på det var ju att göra samma sak fast med korv då.
Exakt.
Och sen också att det sista var så här, lite kritik mot barnarbete och sånt. Bara för att det var kul att få in det också.
För frågorna var så tillrättalagda och så här, la upp för att tala om hur jävla bra telefonen är. Såklart, okay. Så för att det är reklam. Det är därför man, alltså det är därför det kallas att sälja sig själv. Ja. Att bara så här, många säger att skärmen är jäkligt bra om man skulle tappa den så här. Och så bara, ja, skärmen är fantastisk. Jag har tappat den flera gånger och det har inte hänt någonting. Den är som ny.
De frågorna jag hade som exempel var ju, tycker du det är värt att uppgradera från S9 till S10? Och tell me about hur lätt eller svårt den spricker. Mm. Och hur är kameran? Och vad ligger priset på, hjärta? Och då så skrev jag samma med, visst är korv asbra? Går korv sönder lätt? Och älskar du korv eller är det bara för att du får svin mycket betalt?
Just det.
Och... men det är något, jag tänkte att det var väldigt roligt med en influencer som är influencer för korv som koncept.
Men om man skippar pengar, vad är det dröm, vad vore drömsamtalet att få? Alltså så här, och då får man får heller inte säga resor och bilar och sånt där. Utan liksom så här, vad är emotionellt viktigt för er men kanske inte så mycket värt i pengar? Vi bara leker med tanken att någon skulle höra av till mig, va, hej, vi driver gamlafotbollströjor.se. Mm. Jag vill göra en deal att du säger bara vårt bolagsnamn och så får du en tröja i veckan. Att jag hade ju skrivit på alla. Alltså så här, för att det är viktigt för mig. Liksom.
Men jag är ju en sucker för hotell.
Mm, just det.
Alltså om det kommer någon hotellkedja och är sådär, vill du bo gratis på våra hotell? Vi gör så här. Du får 30 hotellnätter per år. Inom våran kedja.
Mm.
Och så får du välja rum i mån av plats. Vi kan ju inte boka en svit och sen kommer någon och så är den fullbokad. Men i mån av plats så kan du, om det finns över så får du bo var du vill. Och så kan du bara lägga upp några Instagrams. Och säga att säga vad du tycker om vårt hotell. Typ. Mm. No strings attached.
Nej.
Förutom lite Instagram-bilder.
Just det.
Det hade varit såklart, fy fan vad fett det hade varit.
Just det, din motprestation är egentligen att du vill inte paja det här samarbetet inför nästa år. Alltså det behöver inte vara så här 10 inlägg, 2 stories. Det behöver inte vara en sånt kravbild, utan bara så här, du kan vara genuin tacksam bara.
Ja, men säg vad du tycker och lägg upp vilka bilder du vill.
Alltså det är inte dummare än inte.
Nej, det hade varit nice.
Det hade helt blivit min grej, det är mer en ekonomisk fråga.
Ja, precis.
Den som jag var avundsjuk på var ju komikern, Soran. Nej, men att han hade det här med landslaget.
Oh.
Att han hade någon poddserie där han intervjuade en massa landslagsspelare och personer runt landslaget.
Mm. Han och Petter.
Och då fick komma ganska nära landslaget. Liksom. Det är ändå som vi snackat om flera gånger i Kolla Svenskan, att få vara så här nära landslaget är ju verkligen barndomsmysdröm. Liksom.
Jag var med på en sån, Petter kunde inte, så jag rattade ljudet på en av hans spelare. Han intervjuade Robin Olsson och någon till, jag minns inte. Men då, då drog vi till det parkhotellet där vid Humlegården, där de alltid bor. Spela in en timme. Och sen var det färdigt. Mm. Ja, det såg nice ut.
Men fotbollsrelaterat betalt då. Det är väl det som är drömmen.
Mm. Det är det verkligen. Men vi pratar idag i AMK om den här bökiga situationen som hovreportrar är i.
Ja, just det.
Och så känner jag så här, det är klart att det inte allt går att jämföra, men i och med att vi har ju fotbollspoddar.
Ja.
Och så här, tycker man att Robin Olsen är en hora, så kan man ju råka slänga ur sig det.
Ja, precis.
Och sen bara, aj, det var den möjligheten. Jag minns att vi i början så skojade vi om att Henrik Larsson känns som en person som har slagit Jordan. Nej, men det är bara en magkänsla. Det har inget belägg för det alls. Det är ett skämt, men jag förstår också om man kan ta det skämtet på allvar och tycka att det är direkt obehagligt.
Ja, men det är väl det när man gör humorpoddar. Mm. Att det är svårt att också vilja ha en, för om man skulle vilja ha en seriös relation med landslaget liksom. Mm. Vi har ju snackat skit om alla spelare i landslaget och också outat deras konstiga beteenden och allt sånt. Vilket sportjournalister gör ju inte det. Det är så mycket som de håller hemligt.
Ja, exakt.
Det vet man ju bara, man hängt med en sportjournalist 3 gånger så har de ju berättat 400 grejer om varje spelare som någonsin har spelat i landslaget.
De kan inte få ur sig den infon fort nog.
Nej, det är som alltså, en sekund.
Exakt. Men alltså, varenda människa de träffar är en terapeut som de måste berätta. Bara, alltså. Tjena Martin, tjena Henrik. Du, jag måste berätta en grej.
Alltid 5 minuter in. Jag har haft några gånger som jag så här, vi har typ poddat och man har gått och tagit en öl med en sån journalist efter. Direkt när man sätter sig så här, de har skickat dickpics, den är otrogen, den, alltså.
Ja.
Man undrar ju om det är så, det måste ju vara så bland politiker, alltså, om du liksom alltså politisk reporter också. Mm. De sitter ju på grejer som kan välta Sverige. Mm. Men man jobbar inte så.
Men det gör ju sportjournalisterna också. Alltså om vissa saker outades så tror jag ändå det hade blivit landskris. Liksom.
Jo, men det är ändå skillnad om det kommer ut grejer om Stefan Löfven kontra Robin Olsen. Så det är klart att det är ett annat magnitud. Det är bara att vi är lite inne i såsen. Mm. I lilla.
Ja, och det är väl sånt där. Det finns väl vissa regler för, eller så här, etiska riktlinjer de har. Med typ otrohet.
Jag tror att det är dubbelt också. Alltså dels är det riktlinjer, men dels är det också att de... Om de förlorar relationen med en landslagsspelare, då kommer de ju förlora relationen med alla landslagsspelare.
Ja,
för att de snackar med varandra.
Jag tänker med politiker och sånt där. Alltså kvällstidningar kan ju rapportera nästan vad som helst om politiker. Men otrohet, så det rör man inte. Nej. Det är samma sak som det här med kungen.
Mm. Ja.
Att alla vet att han har varit otrogen med massa olika. Och så, men de skriver ju inte om det.
Men det finns ju några sådana som alla vet, va? Alltså som inte är journalist heller. Att, typ, det känns som att alla vet att Zlatan låg runt lite. Alltså såhär, sådana grejer vet ju typ alla, men det är ju ingen som...
Men det har man ju inte fått via tidningar, menar jag. Nej, utan det är ett annat landskap nu när man har Flashback. Ja. Och när man har så här. Men jag vet, alltså, en sak som jag vet är ju att det finns om det är journalistiskt ed angående homosexualitet. När det gäller kändisar, att den går man ut med själv.
Just det.
Men jag skulle kunna tänka mig att de i varje intervju, alltså, om du får en intervju, vi leker med tanken att en känd skådis är homosexuell, som inte har outat det. Då förstår ju den journalisten att så här, får jag den här personen att erkänna det nu, att det här blir det skopet, då kommer det ju klickas 1000 gånger mer.
Ja, visst.
Och jag kommer få fler chanser. Så man har säkert ganska fula knep och så här mutar och hotar och sånt där.
Men till en viss gräns, alltså som Peter Jöback.
Ja.
Alla visste att han var gay.
Ja, just det.
Och man hade inte gått ut med det.
Nej.
Så de var såhär, men come on. Vad fan.
Ja, exakt.
Det var ett nyhetssatirprogram under den tiden. Jag tror det gick på 3:an eller någonting. Och så då han kommit ut då, efter alla år. Så bara, Peter Jöback har kommit ut som homosexuell. Och nu till nyheter!
Magnus Uggla hade någon krogshow också när Christer Björkman kom ut. Mm-hmm. Man kan inte lita på någon längre. Christer Björk, han som styr Melodifestivalen. Den flamboyanta mannen som styr.
Ja. Det är perfekt på Uggla-dialekt också. Christer Björkman Björk.
Kors i taket. Milda makter. Så det här är inte klokt.
Har ni hört hans sommarprat när han pratade om Martin Lok?
Uggla?
Ja.
Mm-hmm.
Det är väldigt roligt alltså. Han berättade om när Killinggänget ville sätta upp en krogshow med honom typ.
Ja.
På, det kan ha varit slutet på 90-talet eller början av 2000-talet eller någonting. Och då berättade han så här: vi var på ett möte. Hela mötet satt i någon jävla rödtott och kollade på mig. Vem fan är den där jävla rödtotten, tänkte jag. Visade sig vara Christian Loks bror Martin. Och så har vi haft hela mötet gått skitbra. Och när det är slut så säger den jävla rödtotten så: jättebra. Men vad fan gör Magnus Uggla här? Det är liksom storyn. Och sen slutar det med att han och Martin Lok jobbar ganska mycket ihop.
Ja.
Men det är så himla bra med hans sätt att berätta liksom, att det är en jävla rödtott där bara. Under
alltså,
den
jävla entertainer Uggla. Alltså.
Ja, fantastisk. Martin Lok också, vad heter det? Jag tror att... Fan, jag minns inte om det var... Om jag träffade Christian Lok eller om jag hörde från någon annan. Men de gjorde ju någon show tillsammans såhär, om att vara bröder.
Mm, just det.
De två. De var på Rival några gånger. Och då hade Christian berättat så här, innan de skulle göra showen, så här, att Martin ville ha så sponsorer, att man tänkte så här, med Prada, det hade väl varit någonting. Och Christian var så här, Christian är mer business savvy på det sättet. Han men alltså, det är omöjligt att få Prada att sponsra våran show på Rival, det fattar du. Det är helt, de har inte ens ett kontor i Stockholm, så här, de har inget intresse av våran scenshow liksom. Men han bara drömde liksom, och så här, tänkte fritt om att så Prada hade varit nice. Jag var så här omugla.
Nej, men det var nog bara det.
Kommer att tänka på, jag kan ha nämnt i den här podden tidigare också, men att det finns en sån korta, de pratar om humor i någon tidning, och så intervjuade, för frågade de alla, vad är det roligaste skämtet du vet? Och alla sa ju så här roliga historier typ. Och så sa Martin Lok, så jävla grej, Dr. Chinos, Dr. Tacos, Dr. Nachos. Alla doktor som slutar på oss. Att det är det roligaste han vet. Att det är så jävla...
Det är ju jättekonstigt.
Ja, det är så jävla obegripligt. Jag förstår. Det betyder ingenting, tror jag. Alltså,
jag... Det är det konstigaste jag
har. Nej, men vänta, vänta. Dr. Oz är ju en grej.
Jo, men jag tror inte att det var det. Jag tror bara att han tyckte att det var en dum fråga eller att han inte ville ta det på allvar. Att det, okay. Det var lite mer ironiskt bara. Dr. Tacos, Dr. Nachos, Dr. Chinos.
Jävla superironiker.
Alltså man blir helt så här, man vet inte vad man ska landa i.
Nej, ja, det, jag vet inte vart man har den. Min tjej är ju väldigt bra kompis med Andres Lokkos tjej.
Mm.
Och det har varit så här, flera gånger har det varit så här, vi måste gå ut och käka middag. Och så har det till och med varit någon gång. Men så, de är på Brillo, vi drar dit och så kan vi ju käka. Och jag är lite så, fan vad roligt. Men också lite spänd.
Ja,
har jag aldrig träffat Andres Lokko.
Nej.
Han verkar ju trevlig och sådär.
Mm. Men han är väl superexcentrisk, va?
Jag vet inte om han är superexcentrisk. Men han är nog... Han har ju varit betraktad som coolaste snubben i Sverige.
Men också att han vet om det ju så tydligt, tänker jag.
Ja, jag tror att han är superschysst. Och sympatisk, det är jag helt övertygad om.
Han har ju fått, men, alltså, i och med att han har varit den coola snubben så har han tvingat förhålla sig till det. Och jag tror att han inte blivit en fitta av det. Utan han har blivit så här: nej, det är lugnt fan, vi kan lyssna på drängarna.
Ja, och kanske ser igenom det lite.
Ja.
Att det är så här, ja men det är inte så jävla coolt att vara cool.
Nej, texten ska in. Jag måste skriva någonting.
Ja, men precis.
Jag har det här jobbet, då är det det jobbet. Ja.
Jag bara minns nu från Rose på Berns att Reborg hade en så jävla rolig grej om att Lokko, när han hade som mest hybris, alltid signerade sina mail med olika alias. Mm. Att det var så här Alo.
Alo. Istället för J-Lo.
Och så här, bara att det var olika versioner av hans namn varje gång. Det är ändå härligt. Ja. Härligt beteende, tycker jag.
Aha, så A-low.
Ja, exakt.
Andres Lokko.
Mm. Ja, men att det var såna olika varje gång.
Ja, jag förstår.
A-low är jättebra ordvits. Om man har det liksom.
Ja.
Jag kommer ihåg att han hade skämt att han flyttade till en svår stad i England och där gick han runt och hade chinos. Det var ett roligt skämt. Det var Lokko att gå runt och ha chinos.
Vad har du gjort idag? Ja, chinos.
Exakt, så jag tänkte att det var.
Haft lite chinos. Tänkte ha chinos imorgon.
Fan, måste jag nog säga, du var ju med ofta på Berns. Att det är nog den högsta, alltså, där, alltså det är i paritet med att spela landskamp.
Ja, precis, man fick göra en landskamp.
Ja, men typ, men jag var så jävla avundsjuk. Alltså på, jag var ju barn. Men jag, alltså det kändes bara så här, det är precis det här jag skulle vilja göra liksom. Det kändes så jävla, det var så rolig typ av humor liksom.
Ja, men det var så. Det var så, och framförallt för att jag var 2 år in i det där gamet. Alltså
det
för 2 år tidigare så stod jag och stammade på Big Ben. Och sen bara så här, okej, okay, in på Rose på Berns. Jag skrev ju alla grejer till Magnus Betnér. Men sen fick jag göra en som en motdrag, för att jag blev erbjuden att skriva på det konkurrentprogrammet Grillad.
Succéprogrammet.
Också. Succéprogrammet. Mer omtalat än vad heter Rose på Berns. Av olika skäl. Men då hörde jag mig till Schiffert då, som producerade, och sa såhär, jag har blivit erbjuden att skriva för det här också. Och jag tog ju, jag visste inte hur man sa nej till jobb då heller.
Nej.
Så jag tog alla jobb. Och då sa han så här, men det funkar inte, för det är så himla lika och det blir som konkurrens mellan materialet du skriver så, här, så du måste välja. Men vad säger du så här, men om du hoppar in i ett program då? Så jag bara, lätt. Så fick jag roasta Schiffert. Och fan vad jag jobbade på den texten.
Jag minns det som att det var väldigt bra.
Det är väldigt bra.
Det var, alltså, jag jobbade stenhårt på texten. Alltså, jag har aldrig jobbat så hårt på en text förut, för att det var så här, det är tv och det är roast och det ska vara mycket skämt. Och jag har ingen chans att liksom testa skämten innan direkt, utan det är så här, det är skarpt läge direkt, och så det måste vara skitbra. Och så var jag nervös, så jag höll på en vecka dygnet runt med bara de 7 minuterna liksom. Och sen men det var ju tydligt att jag var läste innan till. Men det, skämten var ju så pass slipade så att det funkade ju det också.
Men efter 2 år, alltså så här, om du ser dig om i svenska stand-up-landskapet nu, vem var du? Vems nivå var du på då liksom? Var du en uppenbar talang? som det gick bra för tidigt?
Eller ja, folk... ja, men det var ganska många som, alltså det var ju de som det gick bra för ännu tidigare. Christoffer Appelqvist hade ju ett tv-program efter 3 månader.
Mm. Det är så jävla sjukt. Alltså.
Började göra stand-up och sen blev han castad till det här... Jag
100%.
Var, 100% hette det. Mm. Och sen var det några andra. Petra Mede stack ju iväg skitfort också. Vi var ju typ samma generation.
Men det hände ju inte
Björn
nu.
Gustafsson. Så det var många... Det var inte, för mig var det inte så här konstigt. Nej. Att liksom... att det var så här, ja men då gör man väl det då. Mm. Men det var ju Kodjo Akolor tror jag fick rätt bra hype ganska fort också. Så att det var många som att det bara drog iväg.
Det känns som det bara hänt med Carl, våran.
Ja, Marcus tänkte jag på.
Ja, Berggren. Ja, lite samma.
Men annars känns det inte som att de har dragit det, och båda två hade ju hållit på i ett par år i alla fall innan det...
Ja, Carl hade bara hållit på typ 1,5 år alltså, innan det började.
Jo, men det var inte TV.
Jo, men gjorde inte han parlamentet för typ 3 år sedan?
Nej.
Han är yngsta någonsin.
Jag tror Carl hade hållit på i 3 år när han gjorde parlamentet. Alltså.
Kanske. 2-3.
Ja. Det, ja, det var... händer inte nu alltså.
Nej, kanske inte. Men, det har,
men
det
TV är väl inte samma sak nu heller?
Nej, men det har mycket med att göra med... alltså, då kom det ju ett gäng... så här, alltså, TV-humor var ju så jävla stort då också. Det kom massor med program. Och så var det brist på folk. Så här,
men TV har väl inget genomslag nu?
Det har det nog fortfarande.
Litet kanske.
Jo, men då alltså, borde
att
det vara
slängd i brunnen gör ju inte så stor skillnad nu. Liksom.
Nej, kanske inte. Kanske inte. Det, men det var ju så jävla mycket grejer som skulle produceras. Och var skulle de få alla de här liksom, människorna ifrån? Mm. De var tvungna att kasta in folk. Och så var de så här, vi går ner till stand-up-klubbar och kollar om det finns några som skulle kunna göra det. Så bara, de bara delar ju ut jobb.
Fair enough, men ingen i slängd i brunnen har på mindre än 3 år.
Jag hade det när jag var med.
Men är det någon mer då?
Jag vet inte, kanske. I år kommer det garanterat vara det.
Ja, kanske.
Kristoffer Nyqvist kanske?
Vi vet inte vilka som är med.
Vi vet
inte klart.
Men det, alltså, det, är
men det känns som genomslagsgrejen är så här, att bara för att så här, jag eller Tobias Erhed har varit med i Slängd i brunnen så är det ju inte...
Nej, men det vet jag, att det inte behöver ge en karriär. Men jag menar bara att om det är något så att tröskeln är mindre och att det innebär mindre så borde det vara lättare för tv-programmen att chansa. Men ja, det känns som att det låter på dig som att det var lättare att chansa då. För att det krävdes folk.
Det var mycket färre som höll på också.
Ja, det är sant.
Det var ju... det var, alltså det började komma upp sådana stand-up-klubbar som Big Ben och andra liknande. Vilket gav fler chanser. Så det var inte bara så här Måns Möller, Thomas Järvheden och 3 till. Typ, utan det var... fler fick chansen, men det var ju fortfarande ett större behov än vad det fanns efterfrågan.
Mm. Men vem skulle du, om du ser på stand-up Sverige nu då, alltså vem som har hållit på 1-4 år, känner du igen dig liksom?
Marcus Berggren var väl, han har väl inte varit, alltså, hur länge har han hållit på? 4 år?
Ja,
så jag tror det. Något sånt där. Ja. Och jag har fått, men för han kom in med så här enorm energi. Mm. Och fick liksom bra traction direkt. Liksom. Mm.
Men för så var det när jag började i Göteborg. Att då var ju Carl och Marcus där. Marcus flyttade ju till Stockholm ungefär när jag började. Mm. Carl bodde här, men de var jättemycket i Göteborg kär, liksom. Och då så var det ju så tydligt att så här, Marcus, då var han inte alls lika så här bulletproof som nu. Det känns som att det gick halvbra ganska ofta. Men att alla var så här, fuck vad rolig han är. Mm. Han har så mycket humor i sig att det är helt... helt sjukt liksom. Eller han var alla komikers favorit så fort man hade sett honom en gång liksom. Mm. Och att Carl var så tydligt så här, oj jävlar vad bra det kommer gå för honom. Det såg man också direkt så här. Så att det kändes som att de två direkt var så här, okej, men de två kommer ju så fort det lossnar för Marcus och redan nu för Carl så kommer det liksom springa iväg för de två. Och sen känns det lite som att kanske varje generation har någon sån. Att man är så här, jävlar vad bra den är. Ja. För så nu i Malmö tycker jag Julia Roos är en sån. Mm. Att man ser direkt bara, okej, men hon kommer ju springa iväg inom 2 år. Liksom.
Ja, hon behöver bara hitta rätt sammanhang så händer det. Ina Lundström också, det märker man ju så här. Att det är så här, ja men det där kommer att... Mm. Det kanske sker om 1 år eller om 3 år, men det kommer att ske.
Ja, det skulle liksom inte förvåna mig om Ina och Julia Roos är typ 2 av Sveriges största komiker om 5 år. Liksom.
Alltså 2 år, det sjukar mig när hon har på, alltså nu är det ju mer än 1 år. Men det var ju, hon hade kommit längre än mig när hon hade på mindre än ett år.
Vilket hon, hennes ju... tredje gig var att hon rev oslipat med en kvart liksom. Ja. Alltså hon började ju på en konstig nivå. Att det var så här.
Ja, men det är också så här, det är som David Sundin och Simon Gärdenfors liksom, de har gjort andra grejer som gör att de Hon har ju skrivit i massor med år liksom.
Mm. Men är inte det som är det coola med Julia Roos då? Att hon är liksom 20 och inte gjort något annat typ. Ja. Och bara kommer in och är svinbra direkt typ.
Ja, det där,
eller
ja,
sånt
det,
jag kan vara så avundsjuk på det.
Det kan ju ske
fan naturligt, ja. Där, liksom.
Men Björn Gustafsson var ju min generation,
ja.
Och det var ju en hype som liksom världen aldrig har sett.
Det var ju livvakter, alltså.
Ja, och han blev ju signad till Blixten och Company ganska fort, så här managementbolag och sånt där. Och de sa, då är det, en, ska vi säga, är det Paul Ströbecks fru eller ex eller vad det nu är, My, som jobbade där då.
Paul Ströbecks fru?
Nej, Paul, nej, vad heter
Pontus.
Han? Pontus Ströbeck. Ah. Paul är hans son, va?
Ja, exakt.
Ja, så det är Pauls
båda
man.
Båda är gubbnamn, så de får skylla sig själv. Eller alltså, det är inte rimligt, Pontus är ett pojknamn.
Ja.
Och Paul är ett pappanamn.
Precis. Vem är vem egentligen? Nej, men då är det Pauls mamma då, misstänker jag.
Ja, just det.
Jobbade på Blixten. Och hade tydligen sagt att så här, vi har... Det har inte varit... Alltså, inte ens Carola hade en sån här hype. Nej. När hon var liksom 16 och ung stjärna.
Nej.
Björn kunde göra allt, inte bara sjunga. Så att han fick 200 förfrågningar om dagen på olika jobb.
Alltså
det var så, det var så här, de kunde ha bokat upp honom för 8 år framåt varje dag och tagit så här 100 000 om dagen för honom.
Mm. Ja, alltså vi gjorde en sån Värmlands turné ihop och då satt han bara en så här hel kväll och berättade om allt. Det är bland de sjukaste historierna jag hört liksom. Alltså om du någon gång kan få till ett AM på fredag där han berättar om det här liksom.
Det är galet.
För det är alltså, ja, men det var så här, typ han berättade om, för då kunde inte folk hantera smartphone än riktigt och sånt, att det precis hade kommit. Så han berättade så här, folk kom fram och bara började filma honom mitt i ansiktet på stan och bara så här, kom, här är han, kom, jag filmar han nu, kom. Liksom, att det var så här, vart han än gick så ingen kunde bete sig. Och det syns ju nu, alltså, när man går med honom på stan nu, att det är liksom 8 år sedan, eller vad är det? Och det är fortfarande att hela
10 år sedan. Minst 10, kanske mer, 11.
Ja, det var fan 2008.
Ja, något sånt.
Men för hela min generation, när vi gick i högstadiet typ, så var ju hans klipp allt man visade för varandra typ. Och det syns ju att det är kvar liksom. När man gick på stan var det ju som folk var såhär Benjamin! Carina Berg-sången! Liksom. Och såhär, folk på restaurangen så här, som jobbade var ju såhär för fan, det är Björn Gustafsson, hämta finbesticken. Och så här, det var helt att den fortfarande finns, den hypen liksom.
Det sjukaste var ju en tant som hette Yvonne, vad fan heter hon, var från Kalmar. Jag gick samma stand-up-kurs som henne. Hon gjorde stand-up.
Är det Skattberg?
Nej,
det är Yvonne, den enda Yvonne jag vet.
Nej, hon var från Kalmar och sen flyttade hon tillbaka till Kalmar. Hon bodde i Stockholm ett tag. Men hon var på en stand-up-klubb i Kalmar, tror jag. Under den perioden, det är halvåret där, när Björn hade som mest hype. Och då var det en ung tjej som kom fram och frågade Yvonne då, som var kanske, jag vet inte, 55-60. Men känner du Björn Gustafsson? Och hon sa, ja det gör jag. Och då satte sig den här unga tjejen i Yvonnes knä. Alltså bara för att hon känner Björn Gustafsson lite grann.
Fan.
Jag hörde att han fick ett stort pengerbjudande om att komma och hoppa studsmatta med någon son. Det är det sjukaste jag.
Wow. Vänta nu, det här...
Att han skulle få fakturera typ svin mycket pengar för att hoppa studsmatta med någon son i en eftermiddag liksom.
Fan vad horigt. Alltså inget ont om Björn, men alltså, man måste ju känna sig alltså, riktigt horig då.
Ja, men han tackade nej till det.
Ja. Jag har också hört, fan, ska man säga det här?
Ja.
Det här är helt obekräftade uppgifter.
Ja.
Men
jag vet tydligen med att det är rykten bara.
Ja, precis. Och det har ingenting med Björn att göra såklart. Men...
Det finns en sån gammal video när Isak Jansson är hans livvakt, va?
Ja, just det. Men tappas det här. Isak Jansson, nu är vi guld på gång här.
Och Sven Brundin,
ja,
tror jag.
Ja, precis.
Det var på Långholmen.
En orimlig kastning.
Skrattstock. Ja, Isak Jansson såg sammanbiten ut. Sven Brunin kan man ju, han kan ju lägga lite vikt bakom.
Hydda.
Men Isak där.
Säg nu, Martin.
Vad fan ska jag göra det? Nej, men jag tror så här att det var någon har sagt att han blev erbjuden att alltså antingen typ vara toastmaster eller vara göra någonting på någon rik jävels bröllop utomlands. Och Björn krävde 1 miljon kronor. Och de övervägde det. Men så av någon anledning så blev det inte så.
Alltså, fy fan om man hade fått det alltså.
Det är superrimligt krav. I och med att det är en så jobbig grej att göra också.
1 miljon är mycket pengar alltså.
Det är det.
Jävligt mycket pengar.
Alltså göra det och sen ha ett år på en strand någonstans bara. Jävla gött.
Jag hörde om...
Köpa ett hus. för ett gig.
När Brinkenstjärna, att Robinson Robban hade på en bar när stoppat kuken i en drink och att tjejen hade slagit som att få dricka den.
Ja.
Det är ju
mörkt, alltså det också, Sverige mår ju skit.
Ja, men det som är grejen med hype, att vi pratade lite med Thomas Stensson nyss om hur det var under VM, att man hamnade i en bubbla. Ja. Och när Robinson killarna var som störst, ja, och man dessutom åkte in i en liten stad och folk är fulla och sånt där, alltså folk är beredda att gå rätt långt liksom. Mm. Och det här, den här knäsituationen, det är klart att den är sorglig, men om man minns tillbaks hur det var. Alltså min sambo hade en Björn Gustafsson affisch på väggen, som det var hål för munnen, för hon hade hånglat med den så mycket.
Oh, jävlar. Alltså,
vett upp hela pappret liksom.
Oh, fy fan. Men han var ju Justin Bieber liksom, i vår generation. Att det var ju...
Det är en hype som har lagt sig, får man ju säga. Den pågick också i Stockholm att folk grät och sånt på gatan.
Mm. Ja, men för jag minns det som att varenda rast i högstadiet så var det samma liksom, gamla parlamentet-klipp och vad det nu var som alla kollade på hela tiden. Att det var... Det var helt sinnessjuk hype liksom. Jag tror inte det är nästan någon hela generation som inte kan citera hans gamla klipp och sånt.
Nej gud, nej. Jag sätter 100 000 gånger. Ja. Men det är också den här historien som man återkommer till hela tiden. För att det är så här svensk stand-ups peak. Att det är lite som VM 58.
Ja.
Att det kommer vara så här, har det verkligen hänt? Har Björn verkligen funnits? Och så här, historierna blir vagare och vagare och summorna blir högre och högre.
Ja, myterna liksom. Folk bara brer på mer och mer.
Oh, nej, har han knullat med drömhus? Är det sant verkligen? Nej. Jag vet knappt längre.
Jag hörde att han kunde flyga. Alltså inte flyga, men han kunde lätta från marken och ta några vingslag.
Men alltså första gången...
Men det är bara vad jag har hört. Jag har en kompis som såg det. Då. En sommarnatt efter att Fredsgatan 12 hade stängt. Så tog jag några vingslag.
Upp på en balkong bara, sen försvann in i... Men det var faktiskt en sån grej jag var chockad över när jag träffade honom, att bara, fan, han är ju så rolig också. Alltså när han sitter såhär, när han sitter och berättar en historia, är det bland det roligaste man jag har haft backstage. Han berättar någon så här.
Timingen är ju impeccable.
Ja, men han berättar en historia
som bollsinne.
Ja, ja, verkligen, ja, verkligen. Men så berätta, vi satt och snackade om att för alla vi som var där då hade växt upp liksom på landsbygden på något sätt, alltså utanför Linköping eller utanför Kungälv eller vad det nu är. Och då berättar han liksom en historia om att där festar ju alla ihop. Alltså alla som är 12 till 19 är på samma, för det finns ju bara dem.
Just det.
Liksom. Och då så var det en historia om någons, de hade varit på en hemmafest hos någon. Och så hade liksom dens mamma ringt och bara så här, min nya snubbe slår mig. Och då hade det liksom en sån här grej att bara, okej, nu drar vi allihop och spöar den jäveln.
Alla
liksom.
Kids.
Ja, alla kids skulle dra och spöa den här nya.
12 till 19.
Ja, exakt. Och då var det en som hade sprungit före liksom. Och när de andra kom fram så, det här är ju såklart en vässad historia, för det är ju alla historier från Kungälv, Lex Marcus Berggren och så vidare. Men då hade de andra kommit fram och då låg den här liksom 14-åringen i sin nya kostym i en lerpöl på marken, samtidigt som pappa, eller den här nya mannen då, stod och höll en pilbåge mot honom. Och ungen låg där i sin nya kostym och skrek, döda mig då!
Oh, döda
mig då! Och när Björn berättade den här historien, jag har aldrig skrattat så mycket i hela mitt liv, tror jag inte. Och att han bredde ut den i 40 minuter liksom. Och det var första, vi hade typ inte hälsat. Jag bara såhär, det här är ju det roligaste jag har haft liksom. Så det var ändå... förvåning, för jag brukar alltid tänka när man träffar sådana som är lite gamla i gamet att, att den kommer antagligen vara ganska tråkig backstage liksom.
Pibåg är det sämsta instrument vapnet alltså.
Verkligen.
Ja, det
är så svårt att behärska och det kan inte döda.
Det är också sånt alla har på landet. Alltså min farmor och farfar hade också pilbåge och sen en tal om man kunde skjuta på.
Ja, men är det en hobby eller en riktig jaktpilbåge?
Det vet jag inte.
För en riktig jaktpilbåge är ju såklart det kan ju fan fälla en älg med.
Men hur är det möjligt?
De är ju jävligt kraftiga bara. Mm. Alltså...
Men okej, okay, men pilen är ändå så här.
Mm.
Du måste träffa något vitalt organ, antar jag.
Ja, självklart.
Ja. Det är det det hänger på.
Hjärtat,
men jag gissar att får du den rakt i magen så kan du dra ut den själv och plåstra om dig.
Ja, det kan ju också gå rakt igenom dig.
Ja. Alltså folk som växte upp på riktigt på landet, alltså de historierna om barn, alltså jag har ju växt upp i en vanlig stad liksom, fast liten liksom, men de som har växt upp så där på vischan, alltså att de alla hade vapen och sånt också. Det är ju helt sjukt liksom.
Och fordon.
Ja men så, min pappa och hans bröder växte upp så, de kan ju berätta om så här, men vi tog oss en lerklumpa så slog varandra i huvudet tills vi fick åka till sjukhuset typ. Och så, såklart ni gjorde, sköt efter varandra med pilbågar och sånt.
Alltså, in.
Ja men exakt, det är sinnessjukt alltså.
Ja, men alltså, men på tal om Björns, ja, men det är alltså hans time, det var inte det man märkte så här, vilken jävla star quality. Han hade när han kom upp, han hade ju allt. Mm. Han hade liksom likabilityn, var ju 100%. Mm. Och timing, så, alltså medfödd timing.
Kroppsspråk.
Ja, en duktig, skitduktig skådis. Mm. Liksom. Och så han hade liksom alla verktyg. Det är inte ofta man ser någon som har liksom alla verktyg. Så här, svinbegåvad, kreativ. Mm. Vi kunde göra så här gigs på Big Ben. Där han liksom kunde, när jag skulle gå upp och han kunde viska någonting i mitt öra med något så här, du vet, gå upp och gör en callback på det han sa precis. Mm. Och så gå upp och gör det, och det är bara så här, får liksom kvällens största skratt. Mm. Och han vet exakt så här, vad som kommer att få ett bra garv. Mm. Liksom.
Ja, men han är väl ett geni, eller han är, känns ju som att han är mässig av svensk standup. Liksom att ja, det bara så naturligt.
Ja, men så fruktansvärt begåvning. Mm. Liksom.
Vad gör han nu?
Jag vet inte, LA tror jag.
LA, ja. Han gjorde den här serien, heter den People of Earth eller någonting.
Ja, just det.
Och sen så var han, jag tror att han försöker få små roller i filmer liksom.
Jag såg honom i Spy.
Ja, just det. Ja,
men den, jag såg honom på Lund, på humorfestivalen, han var där. Och han hade någon, jag tror att det var hans tjej då på den tiden, det var en amerikansk tjej som jobbade med casting. Och hon hade träffat honom, och han hade kommit till LA, så sa hon så här. När Björn var så här, kom in och bara, alltså, jag vill göra film typ, och då sa hon, då har hon sagt till honom att så här, okay, det man gör då, det är att man börjar liksom göra auditions för reklamfilmer, och sen kanske man får en liten roll i kanske en replik i någon sitcom. Mm. Och så jobbar man sig upp, så och Björn bara, nej, det där vill jag inte göra, jag vill göra långfilm direkt. Och så gjorde han en audition för den här Spy. Nej. Och fick rollen.
Ja, jag hör samma.
Vad fan är det?
Ja, det är historiskt.
Och hon har jobbat med casting skitlänge där, just det där som de håller på med. Och hon bara, det där är unheard of.
Mm. Ja, men så första giget på den Värmlandsrundan var vad fan heter det? Inte Säffle, det andra, Sunne. Och han började giget med att gå upp och låtsas svimma av applåderna han fick. Och det är det roligaste jag sett. Och jag bara, okej, ja, du vann då. Mm. Liksom, alla andra har verkligen gjort sitt bästa, och han bara går upp och låtsas svimma, och det är det roligaste man någonsin har sett. Mm. Liksom. Det var lite var någon av er på stand-up-galan när den var på Lunds humorfestival förra gången? 2017 eller något sånt?
Nej, det var, nej.
För då gick ju, då skulle Johan Glans dela ut ett pris. Mm. Och gick upp och gjorde bara slapstick i 30 sekunder. Alltså låtsades ramla på saker. Mm. För de har ju så snea stolar på scenerna där i Lund.
Ja, okay,
började med att han satte sig på den, ramlade av, ryckades dra ner någon projektor in i ett bord, drog ner en vattenflaska. Och det var så här, hela publiken var dog av skratt på ett helt. Då hade ändå så här Schiffert och Nisse och alla uppträtt, och det hade gått så ganska bra för alla. Men det var ju ändå det som slaktade helt överlägset mest. Man bara, men var inte så naturligt rolig.
Nej,
liksom.
det kan lacka på också. Alltså, vad fan, ibland säger man något kul, men fan, man har inte det där. Alltså.
Nej.
Fan, vilket högt spel om man inte är så begåvad och ska försöka göra slapstick.
Ja, precis.
Tänk att bomba med slapstick.
Fy fan.
Vidrigt, va?
Ja, verkligen.
Folk som hushåller med råvaror. Mm. Alltså, jag tycker så här, du vet, Fredrik Lindström kan ju spela trummor.
Mm.
Va?
Ja. Det är ju nice att han inte gör det.
Ja.
Att bara sitta och hålla på den grejen och så bara, nej men så här, skulle det dyka upp någon gång så kan jag ju klart.
Har ni hört det här då? Schiffert har ganska bra franska.
Va?
Eller hur?
Det är det sjukaste.
Eller hur? Ja. Man har aldrig hört, alltså jag skulle ju fläska på med franska varje chans jag fick.
För varje punch.
Ja.
Det är ändå...
Det är väldigt stiligt att säga, men det är bara en liten grej. Så här. Det är inte därför, jag gör det inte för att imponera, utan bara, det har varit en bra grej att ha. Jag tycker om musik, eller jag tycker om språk. Liksom.
Har ni något sånt?
Jag har haft en sån lite fantasi, att i smyg lära mig språk. Mm. Och bli svinbra på det. Mm. Inte säga det till någon. Och sen, om man skulle få chansen någon gång bara, att bara vara så här, du vet, som ett rinnande vatten, prata ryska eller något sånt.
Det var ju min livsplan ganska länge.
Var det?
Att jag skulle smyg bli jättebra på spanska, för att mitt ex kunde det. Och sen, så jag pluggade i smyg liksom, så tänkte jag också samma så här att en dag om vi är på semester i Spanien, så ska jag bara droppa att jag pratar helt flytande utan att ha sagt något
just
bara för att få se the look on her face.
Exakt,
liksom.
Det är värt det.
Jag har haft exakt samma tanke. Ja.
Det är värt det.
Sen orkade man aldrig.
Eller typ något lite så här, lite mer obskyrt Mellanösterns språk, typ så här syrianska eller någonting.
Ja, det är fett.
Dels för att man kan tjuvlyssna på folk som inte tror att, eller typ om du skulle lära dig syrianska.
Ja.
Då ingen skulle ta liksom räkna med att du kan det. Ja. Bara du kan tjuvlyssna. Träffar en syriansk tjej kanske. Hon pratar i telefon med sin mamma. Har ingen aning om att du kan, vet exakt vad hon säger.
Men har ni något sånt som ni känner ändå att folk skulle bli liksom chockade om de visste att ni kunde? Jag känner att jag kan liksom ingenting.
Jag har lämnat ut, jag har tönt mig själv.
Jag tror också det, alltså, att man har vridit ur den trasan för att hitta någonting. Jag tror inte det. Alltså.
Jag har ingenting.
Jag blir liksom 5% imponerad när jag sjunger.
Det har jag samman då, fast man kan ändå inte sjunga.
Nej, precis. Nej.
Alltså man kan inte gå upp mot Karakou.
Nej, det är såklart inte.
Men
det hade varit något, sjunga opera.
Ah. Mm.
Du vet, alltså någon gång på någon, så här, på någon fest eller någonting, så bara börjar man bröla ut en helt enorm operaröst. Mm. För att man har i smyg gått och gått till en sångpedagog och lärt sig opera i 12 år.
Ja. Ja, det den är jättelång. Alltså, för du kör opera i 4 år, så du är fortfarande bara pinsam.
Ja.
Du måste göra på längre än hockey.
Ja, exakt.
Du är inte imponerad på någon med 2 år hockey.
Nej.
Men jag känner typ också att det där handlar om att våga liksom. Att man hade säkert kunnat så här, sjunga eller skådespela om man, jag tror inte jag hade vågat det riktigt.
Nej, men jag tror att man måste börja i tid alltså.
Tänk det här då, Johan Reborg är alltså jävligt duktig på hockey och har ett av Sveriges hårdaste slagskott. Och så någon gång på något jippo får han ta på sig ett par skridskor och så bara, här vill du prova klubban? Och så går han in och så bara dammar han på ett slagskott. Så det bara sjunger i ribban i hela hallen.
Norra Brunn, Ann Westin inleder giget med en frivolt.
Den hade varit
något. Den finns ju, det är Martin Ljung.
Just det, ja.
Mm-hmm. Alltså, när han var så 80 så gick han upp och bara klagade över hur gammal han var, hur tråkigt och jobbigt allting var. Och alltså, det är så jobbigt att gå upp på morgonen och kissa, det är så jobbigt allting. Och jag kan inte, jag kan knappt festa längre, och jag kan knappt sova längre, jag kan inte ens göra det här längre. Och så gör han en frivolt.
Åh fy fan.
Det är otroligt
roligt. Det är skickligt gjort det. Om man har en sån råvara så...
Ja.
Släppa upp ett snyggt sätt liksom.
Med ett partytrick om något.
Men det är nästan det jag kan vara mest så här, ledsen över. Att man inte kan något sånt liksom.
Men den kan man ju lära sig i hemlighet.
Ja.
Men jag kommer
ju bryta Johansson nacken. Går ju på gymnastik, eller har gjort det i alla fall.
Mm.
Så när hon pratat om det. Men alltså, du hade ju kunnat, för du började med kullerbytta liksom. Det sker ju stegvis.
Mm.
Och jag tror att man har sett tjocka människor göra, så det är inte det att det kräver att man är i toppform heller.
Men det är inte tillräckligt stor överraskning för någon, alltså om någon av er två kunde göra en frivolt bakåt.
Nej, det är sant.
Är det inte det?
Nej, men ni är fortfarande ganska unga.
En rimlig ålder
för att kunna göra det. Alltså inte så här, ni väger inte 180.
Nej.
Det måste vara mer chock på det liksom. Mm. Enorm chock.
Du kan säga split är bättre.
Nej, det måste, alltså något fysiskt, då ska det vara någonting helt...
Fysiskt går nästan inte överraskad om man är ung.
Nej, helt, precis.
Alltså, jag hade blivit så jävla chockad om nästan vem som helst gick ner i split. Alltså. För det går så fort.
Mm.
Men jag tänkte att jag ska lära mig spela piano. Det kan ju vara en sån grej. Det är ändå fett. Eller jag tycker piano är ett coolt instrument att kunna spela.
Men det tycker jag att vem som helst skulle kunna göra. Det är så här, ja, men skulle du kunna det så skulle jag... Ja, det är klart att någon kan en låt liksom.
Ja.
Det får vara riktigt bra då.
Mm. Ja, men alltså, då skulle du ju spela liksom, så här, spela Mozart på piano.
Exakt.
Det hade varit alltså, riktigt så klassisk musik, skitsvåra grejer. Humlans flykt.
Ja, men om jag hade satt och rivit av en riktigt svår Mozart, då hade ni ändå varit så här jävlar.
Men då är det ju 15 år träning i alla fall.
Ja, det är sant. Det gör det när jag är 40 då.
Ja, men det är värt det.
Ja, det är det fan.
Alltså och sen så bränner man ju jättemycket när man visar upp det en gång då.
Man kan visa upp det en gång för alla man känner.
Mm.
Så det är ändå ganska bra payoff.
Alternativet är att man parallellt med att man går på gymnastik så går man också upp i vikt ganska mycket. Så att man säger, vad jävla vad Robin har gått ner sig. Bara, jo, men parallellt med det så har jag också. Hepp.
Just det.
Och så drar man splitten.
Flickflack.
Kvadruppel.
Ja.
Vet du vad, en jävel på simhopp. Det, ja. Alltså att man kan göra sån.
Det är så sällan det blir läge, det är det. Ja, det är jättesällan. För är du väl uppe på femman, då blir man ju imponerad att du ens vågar hoppa.
Det är också det här, det blir ju misstänksamt om jag... Kan vi inte gå till badhus?
Bara en speedos.
Jag hade en ny komiker som började med stand-up i Göteborg. Som hörde av sig till alla som hade hållit på. Bara så här, tja, är du på att dra och bada idag? Vi hade träffat honom en gång. Det var konstigaste momentet.
Det är en grej med nya komiker. Många är ju sådana som bara vill ha kompisar.
Jo, men just bada är ett så långt steg när man har träffat varandra en gång. Tycker jag.
Det är
inte det här, ska vi ta en öl eller ska vi skriva lite skämt? För det är ju ändå ganska vanligt att någon skriver. Och det är ju rimligt liksom. Mm.
Ska vi tälta?
Ska vi dra och bada? Det är också ett jävla ansträngning.
Bättre än duscha.
Är det någon som är på att ta en dusch?
Skickar ett text till någon ny ung komiker. Tja, vill du duscha?
Tja, har badkar hemma, är du på?
Fy fan, vad obehagligt. Jag måste säga.
Ja, ska vi säga att det är bra eller?
Ja, men det blir bra.
Ja, vad handlade det här avsnittet om?
Det handlade om Björn Gustafsson.
Lite förtal.
Och lite om... första tiden som komiker.
Mm.
Och sen, hur länge har vi hållit på?
Jag vet inte. Kanske har vi hållit på en timme. Kan det stämma? Nej. Halvtimme kanske.
Ja, fan, ska vi göra längre?
Jag vet inte. Men hur länge, ser du hur länge vi har hållit på?
Jag måste tagga snart.
Jag ska kolla.
Är det här samma inspelning som våran eller?
Nej, den är avstängd. Uh-huh. Vänta lite. Ungefär en timme.
Ja, vi har på en timme.
Ungefär 50.
Ja, men bestäm du. Jag måste dra om en halvtimme.
Ja, men fan. Vi kör på.
Så det är lugnt för mig i alla fall.
Känner du till boken Would You Rather?
Nej.
Det är en sån humorbok från 90-talet.
Gud, det här är min akilleshäl. Att jag har ju liksom aldrig läst en bok om stand-up eller något sånt. Nej, inte sett en enda serie om stand-up.
Det har ingenting med stand-up att göra.
Aha, okej. Okay.
Utan det är bara, jag tror att de är komiker eller humorister på något sätt.
Och de har skrivit en rolig bok.
De skrev en rolig bok på 90-talet som hette Would You Rather, med bara roliga dilemman.
Mm-hmm.
Så det är ungefär så här, skulle du, alltså den här klassiska typ så här.
Ja, pest eller kolera.
Pest eller kolera grejer, fast som är väldigt, väldigt roliga. Så vem skulle du hellre ha som så här hostage negotiator? Och så är det två liksom.
Aha.
Ja. Så är det två roliga kändisnamn.
Roliga exempel snarare än så här, skulle du helst döda din mamma eller pappa? Liksom.
Exakt. Så själva skämtet är ju själva dilemmat. Liksom. Det är ingenting man behöver ta ställning till.
Mm. Ja, för det kommer jag att vara det sämsta med så här pest eller kolera. För det håller man ju på med jättemycket på högstadiet.
Ja.
Och det var alltid så här, skulle du knulla din pappa eller mamma? Och det är ju jävla eller ointressant.
Men det här var en av dem. Så här, skulle du hellre se en porrfilm där dina föräldrar är med? Eller se en porrfilm tillsammans med dina föräldrar?
Det är väl svårt alltså.
Ja.
För att det ja, men med sina föräldrar kan man ju ändå undvika dåligt. Alltså man får väl se den då bara för att man måste.
Ja.
Alltså sitta med sina föräldrar och kolla på en.
Mm.
Det är ju, då måste man ju uppleva rumstämningen.
Precis.
Det är ju värre.
Precis. Eller så ska man se dem på film.
Ja, men jag ser dem nog hellre på film då.
Är det så?
Man får slippa uppleva stämningen av att... Eller måste man se hela filmen liksom?
Du måste se hela filmen.
Det är en timme med handling och sånt.
Dåligt ljud.
Ja.
Usch.
Dåligt ljud, handling, kameravinkel lite för nära.
Fy fan.
Fy fan vad obehagligt.
Fy fan.
Ja, det är såklart helt omöjligt.
Jag försökte hitta ett gäng såna där. Men det var svårt att hitta på nätet. Den finns på Amazon. Men jag minns den som så jävla rolig. Som till exempel... Nu ska vi se. Finns det några här? Här då. Would you rather appear as Yasser Arafat in the mirror? Det här ger en indikation på hur gammal den här boken är. Mm. När man tar upp Yasser Arafat. Would you rather appear as Yasser Arafat in the mirror or have Darth Vader's theme play every time you walk in a room?
Ja, men Darth Vader är ju ganska coolt. Har inte Johan Glans haft en standardrutin om det?
Så fort du kommer in i ett rum så bara...
Jag tror att Glans har en gammal rutin om det till och med.
Jaha, okej.
Okay. Att det är så här fett när man kommer in på pressbyrån, att det ger liksom lite mer stämning med... Att du kommer in och du. Men det skulle jag ju valt då.
Ja. Jag
borde det är svårt att förhålla sig till för alla andra.
Men det är jobbigt oss och varje gång man ser sig själv i spegeln ser ut som Yasser Arafat.
Ja, det är ju jobbigare.
Ja.
Det är också
men det blir gammal efter ett tag också, Darth
Fast
Vader.
Då vet du, ja men Yasser Arafat-grejen, då vet du aldrig hur du själv ser ut. Så du kan ju inte vårda ditt utseende eftersom du ser dig som Yasser Arafat hela tiden.
Ja, det...
Så du har ingen aning om hur du själv ser ut.
Nej, det är sant.
Så då tar jag hellre Darth Vader-grejen. Jobbigt om man är lite sen i AMK morgon att den börjar spela.
Exakt. The Yasser Arafat skincare collection.
När man kommer in på en begravning eller sådär. Alltså,
ja, men precis. Det finns väldigt många tillfällen där det inte känns okej. Okay.
Mm. Kommer hem, har ett så här svår period i sitt förhållande.
Ja.
Kommer hem sent, lite full. Den spelar för fan. Svårt att smyga in och inte väcka.
Would you rather fight Mike Tyson or talk like Mike Tyson?
Alltså slåss jag mot honom så kommer jag ju få hjärnskador i resten av mitt liv.
Och därmed också kanske börja prata okay. som honom.
Ja, exakt. Men ja. Det hade ju kanske hjälpt från komiker att prata som Mike Tyson.
Ja.
Om man lärde sig att skriva skämt, eller man skulle skriva skämt om det och hantera det liksom.
Ja, precis.
Vi kör sådana här pest eller kolera, fast roliga sådana nu.
Jag vet att det finns ett svar på det, va?
Kolera. Ja, såklart. ja, det är ju en ganska dålig grundfråga egentligen.
Borde vara pest eller pest?
Mm.
Vad heter det? För kolera är inte så farligt, eller vadå?
Jag tror det är penicillin, typ.
Ja, okej. Det ska vi se. Just det, den här då. Såg ni, vill ni höra om Cissi Wallin?
Mm.
Här skrev någon på Twitter: igår hängde Cissi Wallin ut inte mindre än 9 privatpersoner inför sina 87 000 följare för att de gillat en Instagram-post där det gjorde satir om att hon är självcentrerad.
Ah, jo, jag såg, alltså fy fan, men hon är ju...
Det här är ju alltså, riktigt psyksjukt beteende. Ja, så någon har lagt upp en post där det drivs, jag har inte sett det själv, jag vet inte hur det ser ut. Men så är det folk som har gillat den. Och då har de gått ut med namnen till bara, de här har gillat det här.
Det känns ju som hon skjuter sig själv lite i foten, för det är ganska självcentrerat beteende, va?
En privatperson fick särskilt utrymme där Wallin postade dennes Facebook-bio med arbetsplatsen understrykt.
Mm. Det är så svårt med sådana människor som för en bra kamp, men på ett helt sjukt sätt. Alltså hennes grundkamp är ju ganska bra. MeToo och feminism och allt sånt.
Ja.
Men sen är ju hon galen. Så ja. Att det är ju svårt att... jag tycker det är jättesvårt att förhålla sig till henne. Typ.
Ja, men hon,
för hon är ju galen.
Skadar ju liksom. Den frågan hon brinner för.
Ja, men exakt.
För att hon är psyksjuk.
Och just att om, ja, men om du skulle skriva en grej så här, till mig privat, säger vi. Så här, jag tycker du har varit... jag tycker du tar för lätt på kritik och blir så himla upprörd typ. Och jag då gör en stor grej av det, då så spelar man ju lite med, alltså, att någon skriver att hon är självcentrerad och hon gör det mest självcentrerade någonsin som svar på det.
Ja, men visst.
Är ju så jävla bizarrt
om, liksom. Det är, om jag får vara djävulens advokat då. Jag tycker som er i grunden, men vi säger att det är en nazistisk Nordfront som har lagt ut en satirisk grej om Cissi Wallin.
Om det är det, så är det
och folk gillar det. Så tycker jag att det finns en poäng att hänga ut dem som har gillat det. Att då har de gillat något nazistiskt. Det finns ju ändå...
Det finns förmildrande omständigheter.
Som inte vet om. Ja. Jag har ingen aning om vad det här är inläggen. För hon har ju hemlig profil, så hon går inte att gå in och kolla vad hon menar.
Nej, det är sant.
Det är klart det finns förmildrande omständigheter. Men i grunden, räknar med att det är någon som är...
Det funkar ju inte att hålla på så här. Att inte kunna kritisera eller driva med en.
Sen har man väl grundhornet i sidan mot att det är många så här... kvinnliga mindre kända än hon är kollegor som hon har betett sig jävligt illa mot liksom. Ja. Alltså både Petrina och Johanna och Sandra Ilar och att de gick in och tog Stand Up Yours bidrag och liksom att de har ju varit ganska fittiga mot andra i branschen liksom.
Ja, visst.
Och det är ju att det är ens kompisar, och om någon har varit så här jävligt jobbig och dryg eller förstört saker för ens kompisar, så blir man ju ganska irriterad på den liksom.
Ja, jag hade nog varit, oavsett vad hon hade förstört eller inte, så hade det nog varit jävligt så, jag hade nog tyckt samma sak.
Ja, men jag brukar inte bry mig så mycket, men sen blir ju något när de gör något mot någon man faktiskt tycker om liksom.
Ja, absolut.
Att då blir det så mer personligt liksom.
Man investerar känslor i det liksom.
Ja, ja, men som när vi hade vår, jag kommer ihåg när vi hade vår typ första eller andra Pandora-kväll eller vad det var, och hon liksom målade upp det som att Clara Kristiansen var liksom så här kill pleaser som tog massa skit för att hon ville uppträda på en klubb där det var majoritet killar liksom.
Just det.
Och det var så, men Klara håller på med stand-up ett halvår och hon är bokad för att hon är bra, inte för att hon är tjej liksom. Och då, alltså det är så konstigt att hoppa på en helt, alltså en superfärsk rookie tjej på det sättet liksom. Alltså,
det
så, ja, men vad vill man då? Vill man att tjej ska göra stand-up, eller vill man att de ska hålla sig borta från stand-up för att det är, för att det finns så mycket killar där?
Ja, exakt.
Alltså, vad är det du vill?
Ja, sen jag tycker ofta sådana har ett skev riktning i sina slag liksom. Att de slår snarare mot, säg att Babben skulle köra på en klubb där det är mest killar. Då tror jag inte Cissi skulle vara där. Men om det är en rookie som gör det, så är det så lätt för henne att sparka ner på något sätt. Och jag tycker hon, så, alltså hon är verkligen...
Har hon lagt av?
Ja, för länge sedan.
Men hör det?
Ja, men hon och Clara Henry gjorde väl sin klubb. Sen har väl inte de kört mer sen dess typ.
Nej, men för hennes case var väl att hon kunde börja och bli bra direkt.
Ja,
eller
precis.
Bli på kort tid.
Ja.
Men har...
Hur gick det då?
Nej, men det, undrar, det hade varit kul att fråga henne vad hennes bild av det är ändå. För jag tror att hon, alltså så här, Det är klart att hon med biljettmått mätt så säljer hon ju mer än många andra, men jag tror inte hon på annat sätt skulle kunna säga att det gått bra.
Har du sett, det bara. Eller har ni hört måndag poddens avsnitt när de går igenom i samband med drevet?
Nej.
Nej.
Då gör Johannes Finnlaugsson och Arman och dem en genomgång om varför Cissi Wallin är Sveriges objektivt sett sämsta komiker.
Ja, det har jag hört, ja, just det.
Väldigt roligt avsnitt.
Hur då?
Dissekerade klassiska IKEA-skämtet.
De tar hennes de går igenom lite av hennes skämt och sen också gör de ju sin drev giraffen som svar på våldtäktspyramiden eftersom eller våldspyramiden är ju liksom, det finns ju ingen riktig forskning som stöder den typ. Så då gör de ju en likadan som var drevgiraffen. Där de benen som den står på.
Folkmordsgiraffen var det?
Ja just det, folkmordsgiraffen.
Ja, just det.
Där de benen den står på är liksom så här, Sveriges objektivt sett sämsta komiker, influencers, bla 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 bla. Och sen visar de hur det leder hela vägen upp till folkmord. Jävla roligt
alltså. Det blev en t-shirt också.
Just
ja just det.
Folkmordsgiraffen.
Men det avsnittet, jag rekommenderar liksom alla att höra det. Det som jag tror det heter Sveriges objektivt sett sämsta komiker.
Jag var ju, jag visade ju Cissi Wallin fullt stöd där under MeToo och var såhär, Fredrik Virtanen är såhär, man vet inte vad som har hänt där, men fan, fine, häng ut honom. Vilket jävla svin liksom.
Ja, så, men alla är väl på en sida i det.
Ja, och ja, men det är många som är sådär, ja, med rättssäkerhet och du kan inte bara hänga ut någon såhär, det är kraftigt oetiskt och förtal och sånt där. Men jag var så här, fan, har han varit så svinig mot så många, och det var sånt jävla, det var så jävla många som vittnade om vilket svin han var. Så jag hade inga sympatier för Fredrik Virtanen. Men ju mer psyksjuk hon betedde sig liksom från det och framåt, då blev jag så här, fan, jag tror att hon är psyksjuk och hon har ingen trovärdighet, och jag börjar tvivla på att det ens har hänt liksom. Det kanske har hänt i hennes huvud.
Där, jag är nog med på Virtanen-grejen och inte längre kanske, eller för det är så många fler tjejer som har skrivit om det också. Så då tänker jag att mängden också gör något för mig. Och jag har ju också, eller jag tycker hon har mycket så här viktiga kamper hon för och sånt, men sen har hon ju blivit väldigt uppmärksamhetsgalen på ett helt sjukt sätt sen dess, känns det som. Att allt om jag skulle kommentera någonstans att så här, jag tycker Cissi är galen, då skulle hon ju kunna göra en stor kampanj av det liksom. Och det är väl att men ska jag läsa Folkmordsgiraffen? Jag tycker den är väldigt rolig.
Så måste jag tagga.
Den står på fyra ben. Ett är influencers på Instagram, retorikexpert, objektivt sett sämsta komikern och frikyrklig psykopat.
Ja, man vet ju vilka de fyra är.
Ja. Sen leder det då till nästa del som är mobilisering av hjärndöda följare, uppvigling till drev och förbjuda skämt. Nästa är mordhot, drev, arg pöbel med högafflar och moralpanik. Nästa är opportunistiska politiker som ställer in gig och förslag till ändring eller avskaffning av grundlagar. Nästa är förföljelse, staten granskar all humor. Och sista är folkmord. Alltså, så här, den bygger inte på något, men vi tycker att det är så.
Ja, men varför inte? Det låter ju rimligt. Alltså. Ja, i worst case scenario så blir det sådär.
Exakt.
Och det är som den där, vad heter den... våldtäktspyramiden.
Våldspyramiden, va?
Det är också worst case scenario.
Den hävdar ju att skämt om misshandel till exempel leder till att folk blir misshandlade, och det just går det. Ju inte bevisa.
Nej.
Liksom. Så att då kan man ju göra sina egna sådana. I så fall, tänker jag.
Så, konklusion. Cissi Wallin är psyksjuk. Behöver vård.
Jag också, Elaine och hela det gänget liksom, som har hamnat i det så här, nu jävla drevar ju mot allt som går. Jag tror, var det Moa Wallin på Twitter som så här, sammanställde alla saker som Cissi hade startat drev mot senaste fyra månaderna typ. Och det var liksom så här, 44 grejer, eller det var så här, hur mycket saker som helst.
Oh, fy fan.
Det var så här, ja, men så många personer, så här, Kalle Kjolman, Alex Kjolman, Sigge Eklund, bla 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 bla. Och så här, ja, men det är liksom så lång lista att det är helt sjukt. Om man startar tre drev, då har man väl kanske fortfarande en drevtrovärdighet. Men när man går upp över 20 så börjar ju den... Då börjar det kännas kanske mer som att man gör det för att man har blivit liksom besatt av att dreva.
Nej, follow the money. Jag tror precis, det är så här, som att man själv kanske vill ha följare. Och jag har märkt att om jag är aktiv och skriver skämt och sånt, att jag måste hålla igång det där.
Ja.
Så kan jag tänka mig att om man då var Alex Jolman, han hade sin mobbarblogg, så märkte han också att ju hårdare han var tvungen att hålla igång det, att det växer liksom.
Ja.
Så jag ser att det är med det här också, att man måste hitta ett case och dra på det och fylla i och
höja tonläget. Hon gör sånt som du gör på Instagram så här, förra veckan drevade jag så här. Och så är det 7 drev.
Det är kul ju.
Vad bläddrar.
Fan, kunde bjuda på det ändå.
Men hon var väl delaktig också i det. För jag tyckte Alice Schulmans Notre Dame-skämt var jättekul. Såg du det? Mm. Att Schulman la upp en bild på när Notre Dame brann på sin Insta-story och skrev bara äntligen.
Just det. Typ.
Det är ju ganska roligt skämt. Liksom.
Ja. Att, eller det men så... man ber ju också om att så här, folk i vår, mina föräldrars generation ska bli sura.
Det är så dumt att dreva mot det.
Alltså, jo, för man jo är så här... men du fattar ju, folk, du är ju i mitten av... Alltså.
Ja, men alla fattar väl att det är en karaktär. Liksom, så här, killen som tycker det är så här, har gått hela livet och bara väntat på att Notre Dame ska brinna ner. Mm. Det är ju roligt liksom. Mm. Att när man går ner på den nivån på drev, då tycker inte jag det blir seriöst längre.
Nej, nej, nej. Liksom. Alltså, och drev är väl... Alltså, det känns som att 8-9 av 10 drev är ju inte seriösa.
Nej,
eller de tar chansen. Mm. Liksom. Mm. De är inte upprörda, men de tar chansen att så här, politiskt kunna hugga.
Kommer du ihåg moppekille-drevet? Det var ju mot Moa Wallin.
Jag måste tagga.
Ja, men kör. Vi dra.
Tack
för att du kom in.
Ja, skitkul.
Och tack för din tid.
Fan, jag behöver hjälp med dig också. Jag stannar kvar lite stund.
Ja, men
vi kan runda.
Ja, vi rundar av. Ja, Moppekilledrevet
var, det var en 15-åring som åkte runt och bekämpade brott på sin moped.
Ja, just det. Han blev kallad för Sveriges töntigaste kille, va?
Moa Wallin la ju upp den och skrev såhär, nu är Sveriges största tönt äntligen hittad. Typ.
Just det.
Och då tror jag kanske Schulman typ retweetar den. Och då fick ju de två så jävla mycket...
Det är det så här, att hon skriver till sina följare och vi kan ju också ha ganska högt tonläge i AMK.
Mm.
Och skulle någon rycka ut sammanhang och spela upp det i Aktuellt, så skulle jag ju framstå som rätt elak.
Absolut.
Men det har ju hänt också.
Ja, men det är det jag menar, att så här, det blir så fel i fel kontext.
Mm.
Så blir det så jävla hårt liksom.
Ja, men ibland tänker jag på så här, grejer man har sagt i AMK morgon. Mm. Och så sitter man, alltså om man skulle sitta i en rättegång och så är det någon åklagare som läser upp innan till vad man har sagt.
Ja, men det finns väl klipp låtit... jag säger att jag längtar till den dagen Jonathan Rowling slängs ut ur Sverige. Om man tar ut det ur sitt sammanhang blir det ju...
Men det är ju ren,
då blir det ändå så här, okej, jag kan nog inte stå bakom den, men man kan ju stå bakom programmet som helhet.
Ja, visst. Liksom. Ja. Med det sagt, tack för att ni kom in. Det blev lite content om det här. Let's create content.
Rörigt content, tror jag.
Ja. Tack för idag, hörni. Tack alla patrons. Jag älskar att ni supportar det här programmet. Och jag vill ge er så mycket content som möjligt. Och det här var lite content.
Ja, vilka jävla hjältar de är. Ja.
Trevlig helg. Hejdå, hejdå.
Hejdå.
Vad behövde du hjälp?
Jo, jag har min Zoom med mig. Och nu är den på något sätt jävla inställd på att det blir två spår. Jag fattar inte hur jag blir av med det.
Men det kan du ändra. Du exporterade som